nu tänker vi oss att de allra minsta spädbarnen som ännu inte har ett språk ändå har en ganska rik inre bild av sin värld. De tolkar och utvärderar det de upplever och uppdaterar sin kunskap hela tiden. Så de är liksom nyfikna och väldigt aktiva i sin egen utveckling. Och det är väldigt spännande att vara med och förstå det.
Tack vare forskning vet vi allt mer om små barns rika inre liv och om deras tidiga utveckling. Men förutsättningarna är väldigt olika beroende på var i världen de växer upp. Hur påverkas till exempel spädbarn som lever i flyktingläger? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
Ja, men jag heter Gustav Gredebäck och jobbar som professor i utvecklingspsykologi.
Du forskar ju om barns tidiga utveckling redan från bebisstadiet och framåt. Vad vet vi idag om de allra minsta barnens psykologi?
Jo, vi börjar förstå ganska mycket om dem, eller relativt sett. Vi har ju förstått väldigt lite tidigare. Men när det gäller de allra minsta spädbarnen så kan vi se att de är dels väldigt nyfikna och uppmärksamma på sin omgivning och har en stor vilja att liksom tolka sin omvärld och försöka förstå den. Och att man redan från början, vi alla människor, egentligen är aktiva liksom medverkande i att skapa vår egen kunskapsbas från början. Och det tycker jag är väldigt spännande.
Mm. Och det har hänt mycket de senaste åren när det gäller just den här forskningen.
Jo, men det har det gjort. Och det har väl kommit med att man har börjat använda mer och mer avancerade tekniska liksom lösningar. För att det finns ett grundproblem när man vill studera spädbarn och vad som sker i deras sinnen och hur de tänker. Och det är att de inte kan prata. Så att alla psykologiska studier gjorda på äldre individer kan man helt enkelt fråga hur de tänker. Eller man kan ge dem instruktioner för att genomföra olika experimentella studier. Men med små spädbarn, då måste vi ju på något sätt använda andra verktyg för att komma åt deras liksom inre bild av världen eller hur de ser på saker och ting. Och det där har ju långsamt utvecklats. Och med den utvecklingen kommer en ökad förståelse.
Och är de här riktigt små barnen, är deras tänkande väldigt annorlunda just för att de saknar språk?
Ja, det vet vi ju inte. Och olika forskare tycker olika om det där. Personligen så tänker jag att det inte är så annorlunda. Det finns ju ett perspektiv och det är att det är när vi har ett språk som vi kan börja reflektera över världen. Ett annat perspektiv är att vi hela tiden konstant förhåller oss till världen och försöker förstå den. Och att ett språk definitivt hjälper och kan skapa liksom mer abstrakta tankar. Men att det inte är en grundförutsättning och jag tänker lite mer att det är så.
Att tänkandet kan också ske i bilder eller i andra.
Ja, men som att man helt enkelt, tror jag vi allihopa kan göra om man bara blundar och tänker tillbaka på någonting. Så det är liksom inte att man staplar ord på varandra hela tiden, utan man kan tänka tillbaka på en fantastisk upplevelse man har haft som bara är det är en upplevelse. Icke-verbal sådan. Och det tänker jag att små barn och för den delen andra icke-verbala varelser också kan göra.
Så vår kunskap då om de minsta barnen, den har ökat under de senaste åren. Hur såg man tidigare på bebisar och småbarn? För 30 år sedan eller för länge sedan?
Ja, men precis. Det är ju, alltså går man tillbaka 30 år eller så fanns det väl mer av en utbredd idé om att små bebisar inte hade en närvaro i sin egen värld, utan att de mer var drivna av reflexer och reagerade på saker och ting. Återigen när språket kom så skedde det en förändring. Så har man ju traditionellt sett på det. Och det hade ju också implikationer för hur man behandlade barn inom sjukvården och så, där man kanske inte var så noga med narkos och liknande saker. Och det där har ju förändrats väldigt mycket. Jag ska inte säga att det är det vi fortfarande ser idag, men fortfarande när många föräldrar kommer till oss på labbet så ofta man hör det är ju att det ska bli så spännande när mitt barn börjar prata, för då kan det vara med. Och det är ju så från det vuxnas perspektiv, det är då man får språket tillbaka som en gåva från barnet. Men forskningen har ju kommit längre och där visar man ju väldigt mycket att det händer väldigt, väldigt mycket hos barnet innan just de kan delge det till andra.
Och när man då känner till det så kan man, det blir lättare då att kommunicera med barnet?
Ja, men det tror jag. Och det är väl någonting som vi ofta tänker på, att både att den här forskningen syftar till att det är liksom grundforskning i grund och botten för att vi vill förstå människans natur på något sätt, va? Eller vad vi har med oss från början allihopa. Men en annan del av det, det är ju att kunna liksom prata med föräldrar och visa olika tecken som de här studierna kan generera på att ett enskilt barn eller en grupp barn faktiskt har en ganska liksom, ja, men har den här rika tolkningen av sin värld hela tiden. Och det har ju ett direkt värde för föräldraskap, tänker jag.
Mm, och de har ett annat språk också kanske för att visa.
Ja, men precis. Och det kanske räcker väldigt mycket med att bara vara uppmärksam på vad barn är uppmärksamma på. Vad de tittar på, vad de är intresserade av att hålla på med eller vad de tycker är roligt. Och den typen av saker, ledtrådar finns ju där.
Hur kom det sig att du började intressera dig för just för barns utveckling som psykolog?
Ja, nu är inte jag psykolog och det var egentligen... Nej,
okej. Okay. Nej, du är forskare i psykologi.
Forskare. Ja, men det är viktigt, den där yrkestiteln. Nej, men det är en slump egentligen. Jag var intresserad av helt andra delar av psykologi. Och sökte inte forskarutbildningen inom beslutsfattande. Men så den professorn flyttade från stan och så öppnade upp en möjlighet att börja med det här. Det är jag tacksam för nu, men då var jag lite... Det var inte det jag hade tänkt mig från början.
Nej, okej. Okay. Så är det ju ibland i livet.
Ja, men så är det i livet. Ja.
Mm. Och du är forskare på Uppsala Baby Lab. Och det är en ganska stor forskarmiljö här i Uppsala. Med ett laboratorium där bebisar studeras på olika sätt. Hur går forskningen till?
Ja, men precis. Jo, men det, Uppsala Barn och Baby Lab heter det formellt. Ja. Och det är ju också för att vi dels tittar på väldigt små bebisar, men inte bara. Så att, som en anekdot bara, att när vi tidigare hette Spädbarnslabbet. Och så ringde vi till föräldrar till sexåringar eller tonåringar för den delen, så hade de väldigt svårt att förstå varför de skulle komma till oss. Men många frågor är ju relevanta för hela den mänskliga utvecklingen. Så då bytte vi namn då för att bredda lite grann. Nej, men vad vi gör det är att, en sak när det gäller de minsta bebisarna, det är att vi bland annat mäter deras ögonrörelser. För det har visat sig att var vi tittar och hur vi reagerar på saker är lite grann ett fönster in i vår själ på något sätt. Så att om vi spelar in, egentligen är det bara en ganska enkel kamera som filmar barnets ögon. Och så är det ju algoritmer då i mjukvaran som kan räkna ut var barn eller vuxna för den delen tittar på en verklig händelse eller på en skärm. Och vad vi då visar för barnet är ju liksom uppsatta på det sättet att vid vissa tidpunkter, om barnet tittar på ett specifikt ställe, så implicerar att de har förstått något eller har en förväntan om tillvaron eller att det stödjer en viss teori. Men om de gör på ett annat sätt, ja, men då är det någonting annat som vi kan dra som en slutsats från det. Så det är ju mellan olika experimentella studier där vi helt enkelt sakta men säkert försöker bygga en förståelse och testa våra idéer om vad ett barn förstår.
För det måste vara väldigt svårt att tolka de här små, små ögonrörelserna.
Ja, men å ena sidan är det, å andra sidan inte. Alltså att, någonting som vi har fokuserat väldigt mycket på, det är förvåning. Och det mäter vi att pupillen blir jättestor. Och hos vuxna så ser man kanske det om man ser en sån här skräckfilm där det hoppar fram någon mördare ur mörkret någonstans. Då hajar man till och pupillen blir stor. Men på ett litet barn så kan det vara att de har en idé om att någonting ska ske i en vardaglig social interaktion som de ser, och så sker inte det. Och då har de liksom mentalt laddat så mycket för att det där ska ske, och så sker det inte, och då blir de jätteförvånade. Och det finns ju inte det där skräckmomentet i, utan det är liksom bara en ren, vad händer nu? I positiv märkelse. Och den typen av signaler kan vi fånga.
Mm.
Som ett exempel. Och vi har olika sådana verktyg för om man vill titta på vad barnet har för förväntningar på tillvaron eller förvåning eller vad de uppmärksammar. Så vi har en liten verktygslåda på något sätt där.
Mm. Är de här känslorna förvåningar, den starkare hos små barn? Som inte har levt så länge, tänker jag.
Ja, just det. Ja, jag tror att deras inre modeller av världen är ganska rigida i början. Och de laddar verkligen mycket för att de tror att det ska ske på ett visst sätt när de ser någonting. Beroende på vad de har varit med om tidigare i livet. Och vi som vuxna blir väl liksom mer och mer flexibla kanske inför olikheter. Men ska man bygga en förståelse av världen så måste den vara ganska konkret och handfast i början. Men förvåningen är också spännande för att den är liksom, men likt i alla pedagogiska sammanhang, eller i alla egentligen sammanhang, att det är ofta när man har fel som man har en möjlighet att lära sig. Alltså om man går runt och har rätt hela tiden, då kommer man ingenstans. Utan i en situation där man resonerar på ett sätt och syns, men det där håller inte längre. Nu måste jag tänka om. Det är där inlärningsmöjligheterna finns, och det är det vi ser hos små barnen, att när de blir förvånade för deras antaganden om världen inte stämde, ja, men då uppdaterar de. Och det är den där processen som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Tidigt i livet.
Ögonrörelsemätningar, det är någonting som man har hållit på med väldigt länge här vid Uppsala universitet. Hur kommer det sig?
Hur det kommer sig? Min handledare Claes von Hofsten jobbade med det under en lång tid innan de här moderna teknikerna som vi nu använder fanns. Och just då för att förstå kanske själva liksom ögonrörelserna i sig. Och så började det komma tester av hur barn liksom kommer ihåg information över tid och sådana saker. Men sen så det var ju en miljö som jag kom in i. Och där har vi ju fortsatt det egentligen bara. Så det är ju en kumulativ liksom utveckling som sker över, nu inne på tredje generationen av nuvarande handledares doktorander.
Hur ser det ut internationellt? Är det här något som man forskar mycket om i andra länder också?
Jo, men det finns barn- och babylabb i olika format runt om i världen och de blir fler och fler. Vi var ju liksom med på den här första vågen av att börja kunna förstå att man kan använda de här teknikerna för att förstå små barn. Och där är det ju, har vi väl lite grann av vi har en stark ställning kan man väl ändå säga internationellt i det, men vi är ju på inget sätt ensamma och det börjar bli mer och mer av en rörelse i riktning mot det här.
Vilka aspekter på barns utveckling är det som ni särskilt intresserar er för här vid Uppsala universitet?
Ja, vi är många forskare som har liksom olika intressen, så är det ju, men några kärnområden, det är ju barnens tidiga sociala förståelse, hur barnen kan liksom, spädbarn kan läsa andra människor. För det är också en väg för inlärning och utveckling och anknytning och liksom nära relationer. En annan del är ju motorik, hur barnens motoriska förmåga utvecklas och också kopplas till kognitiv utveckling, alltså hur vi tänker. Men övergripande kan vi säga att det finns liksom ett intresse för vad vi har med oss från början och hur vi formas av den erfarenhet vi har i livet, tidigt i livet. Och det kan ta sig många olika uttryck beroende på vilken konstellation av forskare det är som tar sig an ett visst ämne eller en viss studie.
Kan du ge något exempel på något ni har på gång just nu?
Ja, det är väldigt, genom att vi är många olika forskare som jobbar i många olika projekt, så är det liksom svårt att ge en överblick. Så där. Men vi har ju pratat om de väldigt minsta barnen. Och där är det mycket liksom studier på labbet. Men man kan ju också nämna något som är lite roligt, där vi gör väldigt många studier tillsammans med förskolor i Uppsala. Där vi på samma sätt är intresserade av hur barnens förutsättningar och deras erfarenheter liksom påverkar deras möjlighet att ta till sig information och utvecklas på ett bra sätt när man är lite äldre. Så att där har vi väldigt många olika projekt och de är liksom nära knutna till Uppsala kommuns förskolor och det tycker vi är himla roligt.
Ja, det måste vara roligt när man känner att det kommer till användning i förskolan också.
Jo, men för oss är det väldigt nyttigt, för att det har ju blivit väldigt mycket att vi befinner oss på labbet och att föräldrar kommer till oss och vi ställer liksom teoretiska frågor. Men när vi börjar prata med förskolepedagoger och förskoleledningen så möter vi liksom lite motstånd, alltså i positiv märkelse, att de har ju saker som de vill veta någonting om. Och sen så börjar vi undersöka, de tycker det är spännande, och sen så har vi en dialog där vi liksom tillsammans definierar vad vi ska undersöka och hur vi ska göra det. Och där har vi sett att där händer något väldigt spännande som vi nu i alla fall upplever både har liksom praktisk och teoretisk betydelse. Och det är ju himla kul alltså. Mm.
Och din egen forskningsinriktning då, det är ju barn som växer upp i svåra miljöer.
Ja, det har blivit det mer och mer på senare år. För att, som jag nämnde alldeles nyss, så att det är ju, historiskt sett så har det ju varit föräldrar som kommer till labbet bara. Det är inte bara, det är helt fantastiskt alltså. De åren innan pandemin hade vi ungefär 3000 besök varje år från spädbarn som kom från Uppsala trakten. Mm. Och det är ju supertacksamma för alla föräldrar som kommer med sina barn. Men man kan ju notera att det är en viss typ av föräldrar som kommer. Och det är föräldrar och familjer som är ganska resursstarka. Som känner att det är viktigt med forskning. Och som har resurser och tider över att kunna liksom spendera tid på labb. Och det är inte alla som gör det. Och där har det liksom växt en dels har det funnits ett intresse från mitt och från många av vårt håll att förstå hur barnens erfarenheter påverkar deras utveckling. Samtidigt har vi haft en situation där de som kommer till oss har det ganska bra ställt. Mm. Det är som ganska bra hos de flesta. Mm. Och för att förstå liksom mänsklig utveckling lite bredare så har vi fått börja titta på grupper kanske runt om i världen som har väldigt olika förutsättningar. Och då fokuserar vi både på barn generellt men också spädbarns utveckling runt om i världen. Och det där är väl det jag kanske brinner mest för just nu. Det är oerhört spännande.
Ja, du har precis varit i Uganda. en vecka.
Ja, vi kom hem igår från Uganda, så det är liksom, jag har inte riktigt lyckats bearbeta allting vi var med om.
Nej, jag förstår det.
Men det var en väldigt spännande och givande resa, verkligen.
Mm, vad var det ni gjorde där?
Jo, men vi har flera studier på gång med forskare i Uganda. Och det här är samarbeten mellan oss på Barn och Baby Lab och en forskare som är jätteduktig som heter Jonathan Hall på freds- och konfliktforskning. Och lokala forskare i Uganda, Kabale-universitetet heter det. Och det första vi gjorde, det var en studie där vi tittade på, vi intervjuade 300 mammor som just bor i ett väldigt stort flyktingläger, och de kommer från Sydsudan och från Kongo, väldigt många. Och de mammorna har varit med om väldigt mycket hemskheter och mår väldigt dåligt. Och så är vi intresserade av liksom skydds- och riskfaktorer för de mammorna, men också hur deras barn påverkas av det här. Och då tittar vi på spädbarn som var 9 månader gamla, 300 stycken. Och använder de här ögonrörelseteknikerna för att liksom förstå lite grann om hur de ser på sin värld. Och så vill vi liksom kunna dra de här linjerna mellan hur mammorna mår, hur barnen utvecklas och vad det finns för saker som kan göras för att påverka det här. Så det är en studie som är avklarad, och nu när vi börjar skriva på det här så kände vi att vi måste ju liksom såklart se de här miljöerna och prata med de här mammorna. Vi kan liksom inte sitta här uppe i Norden och bara hitta på hur de har det, även om vi har data på det. Så det var en väldigt viktig resa att åka ner och prata med mammorna, träffa forskarna och befinna sig i de miljöerna som mammorna befinner sig i. Sen kan man inte förstå allt på en vecka, men man kan åtminstone börja en process av att ha en ökad samförståelse. Sen tillsammans med Jonathan Hall som han leder så finns det flera randomiserade kontrollerade träningsstudier där han och vi är med på ett hörn för att försöka förstå vad vi kan göra väldigt konkret och handfast för att stärka föräldrarnas mående. Och ett av utfallen är hur barnen mår. Och då är vi med för att titta på det. Och så att det här mötet handlar också om att sätta upp de sakerna.
Just det, för det, föräldrarna är så pass viktiga för hur barnet mår. Det kanske är självklart, men att det där är den viktiga relationen då för barnet som,
ja, men verkligen,
påverkar måendet enormt.
Mm. Det är, ja, eller om föräldrarna inte mäktar med för att de mår dåligt, då finns det ju en risk, och det är ju över stora grupper, det är på medel, så det, man ska inte tänka som individ att det är så, men över stora grupper så finns det väl en överhängande risk, alltså att man inte orkar med fullt ut att vara den goda föräldern. Och att man, den goda föräldern behöver inte betyda att man alltid är närvarande och hela tiden engagerad i barnen, men att man det här tillräckligt engagerad och bra förälder. Och det ser vi att om man har varit med om mycket hemskheter i livet så finns det liksom en tendens att man inte riktigt mäktar med det.
Och det är det ni ska testa nu då, hur man kan stödja föräldrarna så att de,
ja, precis.
Mår bättre?
Så det här har vi gjort studier på i många olika kulturella sammanhang. Vi har varit väldigt mycket och samarbetat med folk i Bhutan. Och vi har varit i Zimbabwe. Nu jobbar vi i Uganda och vi har på andra ställen också. Och hela tiden ser vi det här mönstret, att framförallt mammans mående är så väldigt, väldigt viktigt. Här i Sverige när vi gör studier så ser vi att den andra partnern, ofta en pappa, är också viktig. Och där handlar det kanske om hur mycket den personen engagerar sig i barnet och tar en del av föräldraledighet och är liksom närvarande som föräldrar. Tar hand om disken och tvätten. Det är något som vi ser att det har en positiv påverkan på barnets utveckling. I många andra kulturella kontext så är liksom pappan eller den andra föräldern frånvarande. Där spelar det ingen roll hur den personen mår för barnens utveckling. Och det har ju att göra med hur mycket man är där.
Ja, men precis.
Så i många kulturella sammanhang så är det ju mamman, den primära vårdnadshavaren, som är väldigt, väldigt central. Men sen så har vi också någonting i Sverige som är speciellt, att vi har en väldigt individualistisk livsstil, och där det ofta är liksom en liten kärngrupp av vuxna som har hand om ett barn. I andra kulturella sammanhang så är det kanske flera individer runt barnet som är med och stärker och stöder, och det sociala nätverket är bredare. Sådana saker är vi också intresserade av, hur de liksom kan skydda och buffra. Men det är ju hela tiden med fokus på barnen då, från vårt.
Ja, precis. Att i Sverige är det mera den lilla kärnfamiljen kanske, eller ett mindre sammanhang.
Ja, precis. Och det är ju, vi är ju lite grann, om man tittar på såna här värderingskartor över världen, så är ju Sverige en outlier i alla sammanhang nästan. Alltså vi är väldigt udda sammanhang vad gäller grad av religiositet och grad av individualism och sådana saker. Och det är rätt att man tittar på den här gruppen och generaliserar hela världen. Och det är väl det som forskare har gjort under lång tid, inte bara från Sverige men framförallt från ett amerikanskt kontext. Så att det har kommit en ökad medvetenhet om att vi måste förstå barns utveckling globalt. Då är det faktiskt inte här vi ska vara, utan då är det överallt annars kanske.
Kan du ge exempel på hur barn kan påverkas då av såna här svårigheter? Ja. På vilket sätt påverkas deras utveckling?
Ja, men precis. Det är det här vi håller på att kartlägga nu. Liksom. Och vi kan se att det finns vissa saker som vi tycker påverkas ganska mycket. Det finns andra saker som är robusta mot negativa liksom, erfarenheter tidigt i livet eller att föräldrarna mår dåligt. Så det är liksom inte så att allting blir sämre. Utan att det finns vissa saker som står pall och andra processer som är helt enkelt väldigt beroende av erfarenheter som man får tidigt i livet. Och om man tar en sån sak som intelligens, som man vet har en hög grad av genetisk liksom påverkan, så är den mindre påverkad av negativa erfarenheter. Om vi då tar det här med Uganda, så är det ju föräldrar som har varit med om krig och väldigt tunga krigserfarenheter och väldigt liksom många, en stor del av mammorna har exempelvis utsatts för sexuellt våld. Väldigt, väldigt många har blivit torterade. Det är ganska tunga och jobbiga siffror. Och det har vi gjort liknande studier i andra sammanhang också, sett att den här typen av väldigt tunga krigserfarenheter påverkar barns utveckling, men inte alla delar. Och intelligens då är en sån sak som klarar av till och med det på något sätt. Men den sociala utvecklingen hos ett litet barn är ju väldigt mycket mer beroende av samspelet. Man lär sig ju det verkligen i samspel med andra, och där ser vi större påverkan då, helt enkelt.
Mm, det här hur man ska bete sig mot varandra, eller hur man ska tolka andras...
Ja, hur man ska bete sig mot andra, det är ju en sån sak. Det tittar vi mindre på. Det, men för när det gäller de små barnen så är vi väldigt liksom intresserade av hur barnen läser andra och förstår och tolkar andra och vilka liksom inre förväntningar ett litet barn har av hur en social interaktion är eller ska vara. Och det där kanske låter lite konstigt att vi fokuserar på det, men det är ju det som utgör grunden. Det är liksom som vi ser i grundstenarna för den sociala varelsen.
Mm.
Att man måste börja som ett litet barn, börja tolka och läsa för att kunna lära sig.
Mm.
Både om sociala interaktioner och vad det innebär att vara en god medmänniska, men också för att ta till sig information i skolan eller vad det nu må vara för någonting. Så vi tänker att det här är en fundamental byggsten som vi undersöker. Men exakt hur de här olika processerna påverkas av erfarenheter. Ju fler studier vi gör, desto mindre inser jag att vi vet.
Mm, jag förstår det. Ja.
Så att det är därför det kommer ett litet frågetecken från mitt håll. För hade du frågat mig för ett år sedan, då hade jag liksom varit supertydlig baserat på data här från Sverige och sagt att så här är det. Ju mer av ett globalt pussel vi lägger, desto svårare är det att se helheten. Den finns där och vi kommer till den, men vi är verkligen inte framme än.
Ja, det måste vara väldigt spännande då att bredda perspektivet för dig.
Ja, det är otroligt givande. Jag är väldigt tacksam att jag får göra det.
Mm. Ge dig ut i världen på ett annat sätt.
Jo, men vi ger oss ut i världen på två sätt. Det är klart att vi reser.
Mm.
Och det är liksom som många av oss som jobbar på labbet har egna barn. Och nu reser inte vi hela tiden, men det blir en del resor. Och det blir mer resor när man forskar globalt. Men vi reser ju också på ett annat sätt, tänker jag, i att vi samtalar med forskare och läser en annan litteratur, tror jag också, och blir medvetna om en komplexitet och variation i vilka betingelser som vi kan befinna oss i som människor. Och det är liksom, det borde inte vara nytt, men det är det. Och det vänder upp och ner på saker på ett sätt som är oerhört spännande och stimulerande.
Kan du ge ett exempel på det, nya insikter och så som...
Jo, men det är faktiskt, nu sitter vi och skriver på det nu, så man kanske inte ska prata om det för mycket. Nej. Så att nu säger jag någonting som är liksom där vi arbetar med det. Men det är vissa processer som är såna här väldigt basala sociala processer som, när vi har tittat på data i Sverige och några andra kulturella kontexter, har sett att de här verkar vara jättepåverkbara. Om man inte har en jättefin uppväxt så krackelerar det här ganska fort. Men när vi börjar expandera det här till väldigt många kulturella kontexter och verkligen har en bredd på familjer från många olika länder och många olika kontinenter, många olika religioner och spridning verkligen, så är plötsligt förändras bilden igen. Vi liksom zoomar ut och så ser vi att nej, men det här verkar ju vara helt stabilt.
Mm.
Vi måste, alltså, så att, då går det från att vara någonting som verkar vara väldigt sårbart till väldigt, väldigt robust. Och nu låter det som att vi bara liksom kastar oss fram och tillbaka. Men det handlar liksom om, tror jag, om hur man, när man zoomar ut och får liksom bredden, så blir det en helt annan berättelse. Så att vi rör oss framåt, men vi är inte framme än, va?
Nej, precis. För det är det som är spännande nu när vi pratar om barns tidiga utveckling. Och det är ganska mycket som händer de här första åren. När börjar det bli skillnad mellan olika kulturer? Ett barn som, eller två barn som växer upp i helt olika länder. När börjar det märkas att de är i olika sammanhang och kulturer?
Jo, men det kan vi se väldigt, väldigt tidigt. De tidigaste exemplen vi har på det, när man ser kulturella skillnader hos barn som vi har sett, då är ju barnen 7 månader.
Mm.
Och då har vi gjort studier exempelvis då för ett antal år sedan. Vi jämförde barn i Kina och i Sverige. Och det kan se att vilka antaganden de här 7 månaders bebisarna har på hur en matsituation ska vara är dels beroende av vilken erfarenhet barnet har själv, men också vilket kulturellt kontext barnet befinner sig i. Så redan där är barnets liksom kognition färgat av sin miljö.
Mm.
Sen har ju andra studier tittat på att det finns, alltså kulturer påverkar ju från början. En nyfödd bebis skriker på olika sätt om den har växt upp i en liksom... Beroende på vilken språkgrupp som man har växt upp i, vilken tonation som finns i språket, så påverkar det från början. Och det är liksom inte, det är inte kultur på det sättet som jag pratar om, men det är ändå liksom fundamentala skillnader som finns där från början. Som även det som fostret då hör innan det har fötts påverkar liksom kognitionen och uttryck på olika sätt. Så att det är ju någonting som finns med oss hela vägen, såklart.
Mm. Och mycket handlar om då att det här barnet ska bli en del av ett samhälle eller en del av en grupp, eller på något sätt komma in i flocken.
Man kan ju se det så att det är ett argument som många har, att det liksom finns en evolutionär fördel att kunna liksom tillhöra den egna gruppen. Det kan vara så. En annan syn på det är att hjärnans utveckling och våran utveckling är inte förprogrammerad. Vi behöver kulturen och vi behöver erfarenheter för att utvecklas. Och de här erfarenhetsberoende processerna, de har ju en fördel. De har ju en fördel att de kan liksom vara anpassbara till olika sammanhang. Där man kan hitta ett sätt att vara och existera på ett funktionellt sätt lite oberoende av den situation man befinner sig i. Det är liksom inte låst till ett visst kulturellt kontext. Och den anpassbarheten gör ju att utvecklingen kanske är lite längre. Men vi grejar mycket.
Just det.
Det är ju ett väldigt mänskligt drag om man jämför med andra varelser, att vi är liksom mer flexibla.
Mm. Om man jämför med andra
arter.
Mm. Ja. Att vi kan anpassa oss efter nya omständigheter eller olika.
Ja, precis. Det finns ju såna här idéer om att vi, som alla känner till, tänker jag, att vi är liksom genetiskt programmerade för någon form av stenålderstillvaro och allting som inte ligger i linjen med den, någon form av hot mot oss som varelse, för att vi liksom inte är förberedda att hantera det. Och det finns såklart, man kan argumentera på det sättet. Och det gäller allting från dieter till iPads eller vad man nu vill. Mm. Någonting. Men ett annat sätt att se på det är att vi är otroligt flexibla. Och att vi liksom, hela mänskliga grejen, om jag uttrycker mig lite så här förenklat, är just att vi är flexibla, vi kan anpassa oss och skapa liksom de bästa förutsättningarna givet en viss situation. Nu betyder ju inte det att alla ska ha iPads jämt. Mm. Men liksom att det ändå är... Jag tror ibland att vi är också mindre sårbara än vad många tror.
Mm. Ja, men spännande. Som du ser, vad finns det kvar att utforska när det gäller barns utveckling? Du nämnde nyss att ni... Egentligen är det väldigt mycket som ni inte vet. Men är det något särskilt som du...
Ja, det är ju så otroligt med. Alltså, ibland tänker jag lite grann på spädbarnsforskningen som liksom ett mörker där vi vet egentligen ingenting. Och så finns det liksom vissa ljuskäglor där man har studerat vissa specifika fenomen jättemycket. Och så flockas det många forskare till dem och tittar på det. Men de här ljuskäglorna är väldigt få och det är ganska långt emellan dem. Och väldigt, väldigt få av de här ljuskäglorna tittar på mer än en kultur. Mm. Så att lysa upp det här landskapet och titta på variationer mellan det är någonting som vi precis har börjat. Och det är en väldigt, väldigt spännande resa framåt.
Ja, verkligen. Hur hoppas du att den kunskapen kan användas framöver?
Jo, men det tror jag den kan göra på väldigt många sätt. Dels är det ju som redan nu tycker jag sker, att man kan prata om föräldraskap på ett nyanserat sätt. Vad är det ett litet barn behöver och vad behöver det inte röra på sig? Men alltså, det är den här att behöver man alltid vara den mest optimala föräldern? Nej, men antagligen inte. Det ska liksom vara kanske lagom, och vad är det? Och hur anpassar man det till barnets faktiska intressen och kunskapsnivåer? Och börjar man utifrån ett antagande om att det lilla barnet som inte kan prata faktiskt inte förstår så mycket, då agerar man på ett väldigt annorlunda sätt till det barnet än om man tänker sig att det här är en liten varelse som ännu inte kan prata men som är jättenyfiken och vill förstå och vill läsa av och vill teoretisera utifrån sina egna liksom, möjligheter. Och skapa sig själv och vara medskapande i att bygga en världsbild. Och tar man det perspektivet, då blir ju föräldrarskapet så mycket mer spännande. Och det finns väldigt mycket mer möjligheter för den relationen mellan förälder och barn, eller syskon eller lilla barnet, att vara med i det skapandet. Liksom. Och det sätter ju ytterligare en extra krydda på föräldrarskapet, skulle jag säga.
Mm.
Så det är väl liksom någon allmängiltig sak att vi vill förstå det här. Sen är det ju ofta, det finns ju också situationer där barn inte utvecklas så som man har, som de flesta gör. Eller att det finns någon ytterligare stressor som vi har pratat om, att föräldrar mår dåligt eller att det är en krigskontext eller vad det är för någonting. Och då är ju frågan om, vad ska man göra för att hjälpa? Och här vet vi alldeles för lite idag, så att det görs väldigt mycket insatser från olika hjälporganisationer runt om i världen, men de är sällan liksom fullt ut evidensbaserade, för att man har ännu inte koll på vad faktiskt det är som barnen behöver. Så att kartlägga den här tidiga utvecklingen ger ju också möjlighet för specifika insatser som faktiskt liksom tar sig an de problemen som, eller de sakerna som barnen faktiskt behöver hjälp med. Och då måste man ju lysa upp hela landskapet för att förstå de processerna som ligger bakom den tidiga utvecklingen för att kunna göra det. Och där är vi ju inte riktigt än då.
Mm. Lycka till med det här fortsatta arbetet.
Ja, men tack så mycket
för att du kom hit.
Ja, tack.
Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Gustav Gredebäck. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.